Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Ja, god morgon alla kära lyssnare. Ni lyssnar på Seniorradion 102,7. Idag så har vi den 11 juni. Ja, solen gick upp 03:21 idag. Och några gånger till så blir det lite ljusare på dagen. Men sen så vänder det, men det skulle jag icke prata om. Nu så ska jag tala om när solen går ner och det blir 22, men 03 har jag skrivit. Nej, det är ju fel. 22 och 22 helt enkelt ska det vara. Idag så kommer Sven-Erik Lundberg att intervjua Robert Sjö om järnvägsmuseet som har varit stängt i så många år, 7 år tror jag. Och det blir spännande att höra det. Och så Marianne Minell och Gunnar Lidfelt, de radarparet, de är i Slottsparken i den här dagen. Och så till sist så har vi, inte till sist för att det blir ungefär klockan 9:30 eller 9:55, då är ett inslag där jag har varit i Istrien som är en del av Kroatien. Ett litet reportage därifrån. Ja, och sedan har vi en panel och den består av Vuk och Vera Boman, Carl Axel Blad och Björn Widegren. Så det är ett starkt gäng. Och så naturligtvis har vi bluesen. Men nu ska vi lyssna på Arvingarna. Sommar igen.
Augusti ligger framför oss. Vi lämnar snö och kyla långt, långt bakom oss. Längtar till ljumma nätter under stjärnorna. När vinden har vänt och sommaren har hänt, så kom till oss. Kom ge oss sommar igen, som vi behöver nu. Låt solen skina igen, låt allt det gråa och mörka vara över nu. Kom ge oss sommar igen, låt varje sommar att vara som en evighet. Ge mig en blåsion som jag kan kasta mig i när jag blir för het. 18 grader i havet, ja, det duger väl. Bara jag känner doften av en sommarkväll. Grannarna tänder grillen där på sin altan. När vinden har vänt och sommaren har hänt, så kom till oss. Kom ge oss sommar igen, det är det enda som vi behöver. Låt solen skina igen, låt allt det gråa och mörka vara över nu. Kom ge oss sommar igen, låt varje sommar att vara som en evighet. Ge mig en blåsion som jag kan kasta mig i när jag blir för het. Och från en brygga långt bort hör man ljuden av skratt och så. Ja, det är sommar igen, natten kommer att vara lång, underbar lång. Kom ge oss sommar igen, det är det enda som vi behöver nu. Låt solen skina igen, låt allt det gråa och mörka vara över nu. Kom ge oss sommar igen, låt varje sommar att vara som en evighet.
Ja, ni hör där vingarna. Vad härligt de sjunger. Vi som sänder idag är Karin Fagerlund och tekniker är som vanligt Gunny Jonsson. Och dagens namn, det är inte Ingrid, men jag hoppas jag har Ingrid på tråden.
Jag tänker att jag har Karin.
Ja, bra. För du ska berätta om dagens namn.
Ja, och den 11 juni då ska vi gratulera Bertil och Berthold. Ja, Bertil, det blev ju ett enormt modernamn under främst 20- och 30-talen sen prins Bertil gjort namnet kungligt i vaggan 1912. Det har en lång historia i Sverige. Namnet dök upp redan på 1300-talet i kyrkböckerna, men det förde länge en tynande tillvaro och ersattes av Berthold som ansågs lite förnämare. På 1800-talet så vann namnet ett ökad popularitet och togs in i kalendern 1901. Men den stora spridningen kom ju alltså först på 1910-talet. Och namnet är ursprungligen tyskt. Och Berthold då, som är mera känt i smekformen Bertil nu. Berthold, ett mycket ovanligt namn till skillnad från Bertil, har använts sedan 1200-talet i Sverige. Namnet är tyskt och skapat av ord som betyder ljus och härskare. Och platsen bredvid Bertil då gäller från och med 2001. Om vi ska fortsätta med veckan då, så är det 12 juni Eskil, 13 Aina och Aino, 14 Håkan och Hakon och den 15 juni Margit och Margot. Och då har jag hittat den enda dag, årsdag, det var chaufförernas dag. Och på söndag den 16 juni, om vi avslutar med det, så är det Axel och Axelina. Men som sagt, var känner vi någon Bertil eller Berthold idag, så ska vi gratulera dem.
Min pappa heter Bertil. Och så känner jag jättemånga Bertil.
Ja, men Bertil tror jag är ett namn som sagt var poppis då på 30- och 40-talet också.
Ja. Visst, och inte nog med att min pappa heter Bertil, han fyllde år idag också.
Jaha.
Men han skulle ha blivit väldigt gammal.
Ja.
Så är det.
Ja.
Jaha, så, tack så mycket ja. Ingrid.
Och ha en skön sommar.
Ja, jag tänkte önska dig detsamma, men vi ses nog ändå.
Ja, vi säger så.
Hej.
Hej, hej.
Nu så tänker Gunny att sätta på Vikingarna, leende guldbruna ögon. Och det är någon som har varit publik till Evakören som har önskat den här.
Leende guld.
Ja, den där tror jag aldrig kommer att bli omodern. Den är så härlig. Nu kommer Sven-Erik Lundberg att prata med Robert Sjö om Järnvägsmuseet.
Då har jag gått in genom in i receptionen här på nya Järnvägsmuseet och jag träffar här Robert Sjö.
Ja, hjärtligt välkommen. Du är en av våra första besökare.
Ja, ja, det är ju inte riktigt att betända sig.
Nej, det är
det ser ju väldigt trevligt ut där tycker jag.
Ja, det är lite större än det var tidigare och vi vänder entrén åt rätt håll tycker vi själva. De flesta kommer med bil på ett eller annat sätt. Så, så att, nu visar vi ansiktet åt det håll vi borde ha gjort hela tiden. Och här har vi ett mycket stort butiksskyltfönster. Det är ju en glasfasad. Att butiken håller på att byggas upp. Receptionsdisken är på plats, har precis fått belysning. Så att det händer lite grann varje dag.
Och där har ni en lektionssal också.
Där har vi konferensrummet som vi invigde för en vecka sedan med att utbilda vår egen personal. Så att det ligger ju ett bra skyddat läge för sol. Så här blir det ett bra klimat med bra utsikt om man vill. Eller att man kan dra för om man vill. Så där kan man sitta 60 personer i skolsittning.
Och det blir konferenser då?
Ja, vi har ju alltid konferenser då i anslutning till ett museibesök. Vi konkurrerar ju inte med konferensverksamhet. Men man kan ju ha en konferens i samband med att man lär sig lite järnvägshistoria. Det är den kombinationen vi är ute efter.
Ja, men det låter förnuftigt. Och här blir ett café också.
Ja, det som blir nytt nu med museet är att det blir restaurang året runt. Så att vi kan servera lagad mat även vintertid. Annars har vi bara haft det på högsäsong. Så att det blir mer ett riktigt kök. Så här går en tydlig vattendelare där museets frontpersonal står. Och här står restaurangens personal. Det blir restaurang Ångpannan som drivs av Gävle Ångkök. Att det är ett förnämligt namn där.
Men ni kokar inte potatis på det militära sättet med ångröret och så stigs ner.
Det går att göra vid ett arrangemang, men det låter lite opraktiskt varje dag. Gott om sittplatser för restaurangen, så att det blir en fin utsikt också mot området. Så att det blir en helt annan öppen miljö. Och blir det fullt i restaurangen så har vi också en möjlighet till förstärkning. Så kan få komma med mig här, ska vi kika.
Och nu kommer vi in i någonting som ser ut som en järnvägsvagn här.
Ja.
Och restaurangvagn kanske till och
med. Ja, vi har kopplat till museibyggnaden då. Så har vi två delar av ett snabbmotorvagnståg från 1940-talet som heter X5. Så det var egentligen ett expresståg. Mm. Och den ena vagnen står fritt och den får användas av konferensgäster. Det är en första klassmiljö där man kan dricka kaffe eller hänga med sina kamrater. Den här andra delen sitter ihop direkt med museet. Så där kan man gå direkt in från receptionen. Och det här är ju mera en serveringslokal som vi har gjort i ordning. Som, det ser ut som en restaurangvagn som du säger, men det har inte varit det. Men här kan man ha en skolklass som kladdar lite grann med glass och annat. Och du kan torka av de här galonsätena. Eller om det är fullt i restaurangen så kan du ta med dig mat in hit och sitta här och käka.
Ja.
Och du kan även kolla in din bil som står parkerad där utanför så att du har lite koll.
Ja, ordning på det också.
Ja, jag med.
Nu är det ungefär lite drygt 2 veckor till ni öppnar på allvar här.
Ja, vi öppnar inte på allvar om 2 veckor utan då gör vi en testhelg som vi kallar det för. Så då bjuder vi in vår vänförening och kollegor som ska pröva oss och se om vi duger till något här.
Ja.
Och så får vi den kritik vi kanske behöver ha så vi kan skruva lite grann till vi öppnar för allmänheten den 29 juni.
29 juni.
Så det är nästan en månad.
Ja, det är en månad.
På riktigt så att säga. Och då börjar vi med högsäsong.
Mm.
Och det ska kännas som ett firande hela sommaren. Så att det är inte något speciellt just den 29. Utan vi vill ju att man ska komma när som helst under sommaren och få samma fina upplevelse.
Ja. Vad blir de stora attraktionerna här då?
Ja, entrén ska ju fungera. Det är ju inte den i sig som är en attraktion. Men jag tror att den faktiskt kommer att bli det. Men det är ju den nya utställningen som blir attraktionen. Så vi går och kikar lite grann på vad man kan titta på där.
Ja.
Det är är ju sedan några år del av en museimyndighet. Så vi har ju andra museer som ingår i samma organisation. Och ett av dem är Vasamuseet i Stockholm, vårt i särklass mest besökta museum i Sverige. Och när man ser Vasaskeppet så drar man lite grann efter andan. Jag brukar kalla det för en Vasa-upplevelse. Och man ska få några sådana upplevelser här i tanken. Och nu står vi i museets första hall och där är tanken att loket som var med 1856 när järnvägen föddes, prins August, ser man lite lätt uppifrån. Det ska bli den här att du drar efter andan när du kommer in hit och säger wow, den känslan ska du få. Sen har vi, museet består av 6 hallar och varje hall, det är en kronologisk utställning, men varje hall har också ett tema. Och den här hallen kallar vi för festen. Så att du är med när järnvägen invigs den 1 december 1856 när det här loket var med. Så du ska få liksom känna atmosfären och stämningen när järnvägen föds i Sverige. Sen kan vi också möblera om den här hallen så att det blir en fest även i nutid. Så att här kan du vara med ditt företag eller ett sällskap. Så att du hyr den här lokalen och har en trevlig tillställning kvällstid tillsammans med loket prins August.
Men du drar inte ut loket eller något sådär?
Nej, nu får du stå kvar här inne. Det är faktiskt världens äldsta driftdugliga lokomotiv i sitt originalskick. Och det körde vi ju när museet fyllde 100 år för några år sedan. Men nu får du stå i lugn och ro här inne och bli beundrat. Vi går vidare.
Tack.
Sen nästa hall kallar vi för bygget.
Bygget.
Och den här festen som pågår 1856, det är ju lite grann ett spel för galleriet. För Sverige är ett utvecklingsland och ligger långt efter de flesta länderna i Europa vid den här tiden. Så att här gäller det att utnyttja våra naturtillgångar. Det är malmen och det är skogen med bättre transporter, kommunikationer. Och det är det järnvägen finns till för. Så att här gäller det att bygga den här järnvägen som kan bidra till de här transporterna. Och det är det man gör under slutet av 1800-talet. Så här är liksom de trevande försöken i svensk begynnande industrialisering.
Men får jag slänga in en liten fråga där då? Den här järnvägen Gävle-Dala,
ja.
Har man ju då systematiskt lyckats missa de här stora bruksorterna, Forsbacka, Hofors, Sandviken på sin tid, och det var ju Högbo bruk som gällde då.
Ja.
Och sen flyttade ju Sandviken sin verksamhet ner då dit. Då.
Just det, vi kan gå till en vagn från den banan, den står här nere.
Mm. Men vad var anledningen till att man la till exempel järnvägsstationen Forsbacka ute i Margretehill och uppe i Robertsfors?
Ja, syftet med den järnvägen var ju att knyta samman Falun med hamnen i Gävle.
Ja.
Så att man skulle ju transportera varorna från Falun. Det var både skog och malm. Viss mån även kopparmalm. Och sen skulle matvarorna tillbaka från Gävle till Falun. Mm. Så att det var det som var tanken. Och sen fick ju då orterna längs vägen anpassa sig att järnvägen drogs där.
Ja.
Det gick. Och så fick orterna flytta istället.
Ja.
Och lite grann likadant.
Gjorde ju det.
Lite, på samma sätt var det faktiskt med stambanorna som skulle knyta ihop Stockholm, Göteborg och Stockholm med Malmö. Det var så rakt det bara gick. Mm. Och sen fick då orterna på vägen knyta sig an till stambanan. Det är därför man har den här nätformiga järnvägssystemet i Sverige.
Har jag aldrig tänkt på.
Ja, och den här vagnen är då byggd för både första och andra klass från början. Sen byggde man om andra klass till tredje klass. Nu är det första och tredje klass. Och vagnen är från 1868 och byggd i England. Så det står ett prydligt monogram där, Gävle-Dala järnväg. Så det är roligt med lite lokal historia också.
Det är skojigt.
En viktig förändring också i själva utställningen är att vi har tagit bort de pelare som bar upp det gamla taket. Så att nu är det helt öppet i hallarna så du får en helt annan sikt.
Mm.
Så att taket är helt nytt och nu är det en fackverkskonstruktion som bär det. Och det är tillräckligt starkt att bära en solpanelanläggning som finns på ena sidan. Så att det ska bli självförsörjande på el. Så att det är en väldigt klok konstruktion. Man ser lite grann de här knäna som är kvar i väggarna, så ser man den gamla konstruktionen som inte bär någonting men som är minnen av då, det gamla lokstallet. Sen har vi tagit upp stora öppningar mellan hallarna. Tidigare var det små dörrar, nu får man en helt annan blick in i nästa hall, så att det är också ett stort lyft för helheten. Och här kommer nästa Vasa-upplevelse. Det största ångloket vi har.
Det är
ångloket F1200 som man får se i sin helhet från sidan utan att någonting skymmer.
Ja, det är fantastiskt.
Och det är en ganska härlig syn måste jag säga.
Mm. Och jag tycker de här kopplstängerna är så skojiga att titta på.
Ja, jo, men det är en ganska avancerad mekanik trots allt. Man blir lite fundersam på hur rör sig de där då när loket är i rörelse. Mm. Så att, och det förklarar vi den här hallen som vi kallar för verkstaden.
Ja.
Så det här har ju Sverige tagit sig ur det här bygget och in i en industri som kan producera själva. Så att här har Nyqvist och Holm, alltså Nohab i Trollhättan, Motala verkstad och andra bidragit till att Sverige har blivit en industrination i stärket. Och järnvägen är en bärande del i det. Så det här är det största loket tillverkat av Nohab i Trollhättan 1914.
Det är 110 år gammalt alltså.
110 år gammalt. Mm. Och det är också loket från den fruktansvärda getolyckan, så det har också en liten mörk historia. Mm. Men det är så 1914 så är ju egentligen järnvägen på väg att bli elektrisk. Så att bredvid det här loket så står ett jämngammalt ellok byggt för Malmbanan 1914. Så att de här båda kamperade ihop på Baltiska utställningen i Malmö för att visa på liksom den tekniska innovationskraften i SJ och vid järnvägen.
Och det här är alltså ett malmbanelok?
Ja, det är byggt för malmbanan. Just det här är byggt för persontåg. När de skulle dra tunga malmtåg så var det dubbla lok som drog dem. Och det visade sig att det var ändå mer kraftfullt och effektivt än de gamla ångloken. Så att från det datumet så börjar man planera för elektrifiering av stambanorna. Och där är vi tidigt ute i Sverige. Så att på 1930-40-talet så är vi ju faktiskt världsledande när det gäller eldrift på järnvägen. Och de här ångloken får pensioneras. Just det här loket F1200 såldes till Danmark slutet på 30-talet. Mm. Där man blev så förtjust så att man lät bygga kopior av det helt enkelt. Mm. Så att det är därför det överlevde och köptes tillbaka till museet på 60-talet.
Jo, jag minns när jag som barn var i Tyskland så körde de ju ånglok där. Och det var jag ju väldigt imponerad av.
Så att vi har ju vattenkraften och lite grann, eller mycket ASEA att tacka för att elektrifieringen gick så snabbt i Sverige. För att järnvägen blev plötsligt ledande. Mm. Men vi går från verkstaden in till resan som är nästa halv.
Och tal blir det en resa, det låter väldigt spännande.
Här blir det resenärens perspektiv. Här är vi i samma tidsperiod, alltså början på 1900-talet. Hur var det att resa? Hur är det att resa? Så att även om utställningen är kronologisk så ska man också få svar på hur gick det sen då. Mm. Så att det kan man också ta del av lite olika installationer i utställningen. Men här får man gå in i en vagn. Byggd på 1890-talet och använd in på 1920-talet. Hur var det att sitta på träbänken i tredje klass? Mm. Man får känna på träsmaken. Och i alla fall kika in i kupéerna som då kunde vara både första och andra klass beroende på hur många man var i dem. Man kunde även ställa om sofforna så att det blev en sovvagn nattetid. Mm. Så att den här hallen kommer dessutom att kännetecknas av dygnets 24 timmar. Så det kommer både vara gryning och middags sol och skymning och lite natt. Mm. Att man får känna på.
Sen kommer jag ihåg de här plattformarna så här, i änden på varje vagn då.
Det är ju om du jämför med den här vagnen från Gävle-Dala järnväg när du går in direkt i sidan som är alltså egentligen tre diligenser som sitter ihop, så kommer man ju på det att det är inte så bra i vårt klimat, inte minst så att man har korridorer invändigt och för att nå den behöver du ha en plattform på gaven. Och då kommer den här öppna plattformen som sen byggs in, så ser egentligen vagnen ut än idag, att det blir den här tamburen som man går igenom, så att den var öppen från början helt enkelt. Imorgon så kommer in en restaurangvagn som vi har restaurerat under många år, som står just nu i vår restaureringsverkstad, men den ska stå på det spåret som är ledigt här, så att det blir sista fordonet in i utställningen. Så att det sker imorgon. Nu har det ju gått så bra så att nu måste vi byta modus lite grann. Så nu kommer vi in i en hall som kallas för Hoten. Och då befinner vi oss i tiden för andra världskriget. Och andra världskriget om något är ju ett hot. Det är hot mot säkerheten. Vi har även de här tysktågen som gick under världskriget. Där vi upplät ungefär 10% av järnvägen till Nazi-Tyskland. Så de köpte tjänsten och transporterade både soldater och vapen. Så det ägnade vi oss åt. Det kan man ha synpunkter på.
Ingenting att skryta med kanske.
Ingenting att skryta med. Man kanske inte behöver skämmas heller. Men man måste tala om att var det.
Det hände.
Det hände. Mm. Sen i efterkrigstid så har ju vagnarna används för träning. Så att den här godsvagnen har ju varit möjlig att transportera trupp i. Alla godsvagnar har bara förberedda för att installera utrustning för trupp. Att fraktas då. Och sen hade man krigsmateriell på godsvagnar. Så sådana tåg har ju många svenskar varit med och tränat på ända fram i ganska modern tid. Nu är det inte så längre. Så att den här vagnen kommer att vara inredd för trupptransport. Det står delar av ett rostigt plåtskjul där borta. Mm. Så kallas beredskapsskjul. Det står ett järnvägsfordon runt om i landet beredda i krig. Att slå elsystemet ut så behöver man ånglok först då, och senare diesellok. Stående i krigsberedskap. Vi har miljöhoten. Hormoslyr kan ju rysningar för många. Och det var ju ogräsbekämpningsmedel man använde på 70-talet som skapade hälsoproblem. Hallandsåstunneln och de här läckande rockarskillen är en annan sån miljöskandal som också har blivit omtalad. Sen kommer vi också att berätta om i det här rummet. Där har vi en stor snöslunga. Det är ju det här med järnväg och vinter är också någonting som är en stor utmaning. Inte minst på Malmbanan med enorma snödjup. Och sen har vi hotet mot hela järnvägen. Alltså i mitten på 1900-talet så är Bromma flygplats invigd. Ekonomin tillåter privatbilism. Så att järnväg börjar bli ett förlegat system. Ett historiskt riksdagsbeslut om att riva upp allting som inte är lönsamt. Så att järnvägen är verkligen på väg i utförsbacke vid den här tiden. Så att den känslan ska man ha i den här hallen. Den ska vara lite, såhär, lite mörrig. Lite mörk. Men alla berättelser mår bra av att sluta lite ljusare. Så den sista hallen som vi är på väg till nu, den kallar vi för hoppet. Det är ju så att järnvägen, lite märkligt nog faktiskt, också är en framtidsföreteelse. Det börjar egentligen med energikrisen 1973. Oljeberoendet och att vi har så mycket elektrifierad järnväg i Sverige att vi kanske skulle satsa på det här trots allt. Och här står en manövervagn till ett X2000. X2000 blev när det kom 1990, det är ganska länge sedan, så blev det ju faktiskt lösningen på våra svenska förhållanden. Tåget som kan luta på våra kurviga banor och ändå gå så pass snabbt. Ja. Så att man motsvarar höghastighetskraven då. Och SJ har ju valt att faktiskt fortsätta satsa på X2000. Istället för att köpa nytt så använder man det gamla skalet och moderniserar med helt ny inredning och nya motorer så att tåget ska rulla kanske ytterligare 20 år. Och det är en i den serien som står här. Så den är faktiskt i ordningställd av SJ enligt deras moderniseringsprogram. Så den kommer direkt från SJs egen verkstad och in hit i utställningen så att vi kan visa samtid och framtid genom X2000.
Men det ser ju väldigt spännande ut.
Vi bygger upp några soffmiljöer, men tanken är att visa upp, vi kallar det för järnvägens subkultur, eller det finns ju järnvägsmusik, det finns järnvägslitteratur, det finns järnvägsföreningar, det finns modelljärnväg och det finns allt möjligt kul med järnväg, och det är sånt man ska få pröva på in i den vagnen. Sen ska en liten nöjesvagn. Sen ser du att det är en liten trappa där borta där man kan faktiskt sitta i. Så att tanken är att den här hallen också ska kunna användas av samarbetspartners i järnvägsbranschen eller vilken bransch nu vara må. Som har någonting att säga om järnvägen här och nu och framåt. Så att man har den dialogen med medborgarna eller med de aktörerna i den här miljön och kontexten. Så vill vi använda den här hallen. Så att det är framåtsyftande. Och därför kallas den också då för hoppet.
Det låter väldigt spännande tycker jag. Så, jag ser fram emot att komma hit när det är öppet.
Ja, ser du på riktigt. Ja. Du ser att det är mycket jobb som återstår.
Men det finns ju dagar kvar för det också.
Det finns dagar kvar. Och duktiga personer som du ser som är full fart. Se till att det här ska gå från ord till verklighet.
Det låter alldeles utmärkt. Och det här har ni hållit på med i sju år nu.
Ja, vi har hållit på med det i 3 år. Ja. Så att det har ju 3 års lite motigheter med finansiering och beslut på diverse nivåer. Så att man får gilla läget. Men det tar ju 3 år att göra ett sånt här stort projekt.
Ja, absolut.
Så att det har varit väldigt effektivt de senaste 3 åren. Mm. Det måste jag säga. Ja.
Och nu är det strax färdigt.
Nu är det strax klart. Så nu börjar det darra lite grann i benen.
Då hoppas jag att det blir mycket folk som kommer hit också.
Ja, verkligen. Att det sprider ut sig hela sommaren så att det blir en fin upplevelse för dem som kommer och inte för trångt.
Då får jag tacka för mig.
Kul att ni var här.
Reklam.
Välkommen till Gävle teater i vår. Skådespelarna Amanda Jansson och Martin Pareto tar plats på scen i Jag får ner till bror. Imponeras av hisnande akrobatik i Cirkus Cirkörs nya föreställning och njut av en hel afton med Verdis opera Maskeradbalen. Missa inte Gunilla Nyros och Marie Göransson i Dödsdansen. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu varje dag dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Ja, det var intressant det här med Järnvägsmuseet, och jag vet att det kommer ifrån hela världen, eller gjorde i alla fall tidigare, och nu ska det väl göra det när Järnvägsmuseet öppnar i juli, vad jag förstod nu då. Nu kommer Evert Taube att sjunga Sjösalavals.
Skönrören skuttar med ett skratt ur sin säng. Solen står på Orrberget, sunnan vind brusar. Skönrören valsar över Sjösala äng. Hör min vackra visa, kom sjung min refräng. När man har fått ungar och dyker i min vik, ur alla gröda dungar för spinkarnas musik. Och se så många blommor som redan slagit ut på ängen. Gullviva, mandelblom, kattfot och blåvion. Rönderdaran virvlar sina lurviga ben under vita skjorten som vittar kring vadorna. Lycklig som en lärka ut i majsolens sken sjunger han för ekorn som gungar på gren. Kurre, 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 nu dansar Rönderdal. Och göken ropar ut i hans gröna dal. Och se så många blommor som redan slagit ut på ängen. Gullviva, vandelblom, kattfot och blåvion. Rönnedalen binder utav blommor en krans. Binder den kring håret, det gråa och rufsiga. Valsar in i stugan och har lutan till hans. Väcker frun och barna med drill och kadans. Tittar ropar ungarna, pappa är en brud. Med blomsterkrans i håret och nattskjorta till skrud. Och se så många blommor som redan slagit ut på ängen. Gullviva, mandelblom, kattfot och blåvion. Rönnedal är gammal vän av valsar ändå. Rönnedal har sorger och många bekymmer. Aldrig får han rösta, han får slita för två. Hur han klarar livet kan ingen förstå. Ingen utom pärlan i viken, hon som dök. Och ekorren och finken och vårens första gök. Och blommorna, de blommor som redan slagit ut på ängen. Gullviva, mandelblom, kattfot och blåvion.
Och nu ska vi bege oss till Istrien, en del av Kroatien. Jag har kommit till Kroatien, till ett ställe som heter Novigrad. En liten fin stad i norra Kroatien. Och själva området heter Istrien. jag och min väninna har fått bo hos värdfolket Kajsa och Gunnar Rolander. Och nu sitter vi i deras lägenhet. Och Kajsa, hur länge har ni bott här?
Vi har bott precis 12 år.
Ja. Och hur kom det sig att ni kom till Istrien av alla platser på denna jord?
Ja, det var bara en slump. Vi var på en mässa för att köpa hus utomlands och hade tänkt oss att vi skulle köpa i Frankrike. Och på mässan fanns ingen från Frankrike. Men i ett hörn stod det en mäklare ifrån just Novigrad i Istrien. Och vi började prata och så gick vi hem och googlade och så tänkte vi måste dit och titta. Och så gjorde vi det. 3 dagar senare så hade vi skrivit under ett kontrakt på kroatiska.
Och Gunnar, ni var överens om det?
Ja, jag tyckte det var lite läskigt att köpa saker och ting och inte förstå någonting av det kontrakt man skrev på. Men nu är jag mycket nöjd.
Ja, efter 12 år och ni fortfarande bor kvar. Och dessutom så har ni en gästlägenhet som jag har fått den stora äran att bo i tillsammans med Sivan, min kompis. Kajsa, berätta lite grann om Istriens historia.
Istrien är en region där det finns en liten del av Kroatien men också ett par kommuner i Italien och Slovenien. Och Istrien har tillhört Italien och Balkan i olika omgångar genom historien. Därför så är man också tvåspråkig här. Och alla skyltar står på 2 språk och barnen går i respektive skola då som passar familjens hemspråk, eller vad man ska säga.
Istrien har hört till olika, eller till Venedig och har hört till Kroatien och det har varit Jugoslavien och så vidare. Så att historien är ju väldigt rörig. Men det är ju intressant att Novigrad är ju vad staden heter på kroatiska och Sitanova heter det på italienska. Men sen finns det då ett kommunalt bolag som sköter om en hel del av fastigheterna i staden och den heter Neapolis, vilket är den nya staden på grekiska.
Och jag kan berätta att jag och min kompis, vi åkte båt över till Venedig häromdagen och det tog ungefär 3 timmar att åka över och där hade vi en guide som berättade Venedigs historia och det var väldigt trevligt och framförallt så hade vi tur med vädret, jättefint väder. Så det var en upplevelse för oss. Men om vi återgår till Istrien och Novigrad så har jag förstått att det var många som flydde hit därför att de klarade sig undan kriget 1992. Eller hur?
Ja, men det berodde nog just på det här att det finns så många med italiensk ursprung här så att hade man gett sig på Istrien så hade man också på något sätt förklarat krig med Italien och det ville man väl inte. Så att det var nog det och därför så kom det också då bosniska flyktingar hit och ja, det var väl egentligen bosnierna som
jag
kom.
Jag tror att det var mest.
Ja, och kanske från andra delar i Kroatien,
ja.
Framförallt. För södra Kroatien, där bombades det.
Kajsa och Gunnar, ni bor ju i Täby i Sverige. Men under årens lopp så brukar ni vara här 10 veckor om året ungefär. Berätta lite grann.
Ja.
Vistelsen här i Novigrad.
Novigrad är ju en levande liten stad med en fiskehamn med ungefär 30 fiskebåtar. I övrigt så lever man väl mest då på turismen. Novigrad ligger på en udde ut i Adriatiska havet och det är fantastiskt att bada här i det klara vattnet. runt omkring och lite inåt land så är det otroligt många vingårdar. Vi tror att det är drygt 100 vingårdar en timme ifrån där vi bor. Och vingårdarna har blivit, den nya generationen bygger upp nya fräscha vingårdar efter Jugoslavien-tiden då de många blev förstörda helt enkelt. I övrigt så har man mycket olivodlingar och man har också gott om tryffel, vilket är en turistattraktion här. Man har hittat världens största vita tryffel som var värd miljoner, tror jag.
Ja. Och jag tror att det stod att det var $1 miljon, men det låter ju helt orimligt. Men sen så ser man också att vad som har hänt de senaste åren, det är att de här vingårdarna satsar mera på att turister ska kunna bo på vingården på ett lyxigt och fint sätt. Så att Istrien utvecklas ju mycket och ser ganska välmående ut i och med att man tjänar pengar på turisterna. Jag tror att det är stor skillnad mot de inre delarna där man inte har turisterna och inte så mycket industrier och så. Men här är det ganska bra.
Jag kan inflika att vi har fått förmånen att besöka några av de här vingårdarna och fått provsmaka vinet. Och vi har till och med varit på en vinmässa där det fanns ju hur mycket som helst att smaka på. Så det är verkligen ett ställe där man, om man gillar vin, så har man kommit rätt.
Ja, vi kan ju verkligen rekommendera Vinistria, som är en stor vinmässa för Istriens viner. Och man håller på i 3 dagar någon gång under maj. Och det finns mycket gott vin. Det mest som man gör är ju vit Malvasia. Eller det röda vinet Terran.
Det har jag smakat och det är båda. Och mycket gott. Även om inte jag är någon vinkännare precis, men jag tycker ju om vin och då har jag kommit rätt i alla fall.
Ja, och sen ska man naturligtvis äta fisk om man är i Novigrad. Det finns färsk fisk av alla slag på restaurangerna och det är väl det man ska äta här. Vi har många bra restauranger.
Mm. Prismässigt så upplever jag att det är dyrt här.
Har blivit. När vi kom hit för 12 år sedan, då var det halva priset mot hemma. Man gick ut och åt 4 och betalade för 2. Vinet var otroligt billigt, kaffe var otroligt billigt. Men under åren, framförallt de senaste 5 åren, så har det hänt någonting. Så att för ett år sedan nu så kom ju Kroatien med i Schengen och gick över till euron. Och då hände någonting drastiskt med priserna. Så att nu, det skiljer sig inte mycket från Sverige. Det är vinet i så fall som är billigare.
Just det. Du berättade om städning till exempel, som var en enorm höjning på.
Ja, 2022 betalar vi 20 euro för städning av lägenheten och 2023 80.
Har ni någon uppfattning om hur det är med lönerna här i Kroatien?
Ja, de är ju betydligt lägre än i Sverige. Men exakt hur det är ju svårt att säga. Men jag tror att någon som jobbar i en affär kanske tjänar 7-8 tusen i månaden.
Ja, det vi fick höra förra året var i alla fall att om man hade jobbat hela sitt liv som idrottslärare så hade han 6 tusen i pension efter det.
Ja, svenska kronor.
Ja, motsvarande svenska kronor, 6 tusen. Och det är klart då, med de här prishöjningar som vi har sett, så förstår man ju att det måste vara oerhört svårt för de som är bofasta här att kunna handla mat och gå ut på restaurang är väl omöjligt för dem.
Det sker alltså en utflyttning utav många krater.
Ja, alltså har man gått och studerat så flyttar man till Tyskland eller Österrike och även upp till Skandinavien för att få en inkomst som är rimlig.
Bättre inkomst.
Då. Och då blir det ju ändå att man tappar här när alla som är högutbildade flyttar härifrån. Så det är ju inte lyckat.
Folket här i Kroatien är mestadels katoliker. Går det att kommunicera med folket här och vad använder ni för språk då?
Ja, vi bor ju i ett hus där det bara bor kroater. Och då är det så här att antingen så pratar man kroatiska eller italienska då, som är deras huvudspråk, eller tyska. Och jag kan inte tyska, så att nu har vi två gått på en nybörjarkurs 10 år och försökt lära oss kroatiska. Så att vi har kommit så långt att vi kan hälsa på våra grannar och fråga hur det står till och så vidare. Ungdomar som har gått i skolan lite längre, de kan engelska, men inte den äldre befolkningen.
Går det bra, Gunnar, med det?
Sådär. Det är svårt. Det är mycket svår grammatik i kroatiskan. Men vi kämpar på och det går små steg framåt.
Och sen om jag får tillägga då, så är det ju så att när vi säger att vi kommer från Sverige, då blir de väldigt överraskade att vi kan prata lite kroatiska. Och så blir de glada, och nästan alla har någon anknytning till Sverige. För det var otroligt många som reste till Sverige under 60-talet när det var Jugoslavien för att jobba. Så väldigt många har en faster i Jönköping eller en moster i Malmö.
Har ni fått många vänner här nere?
Inte många vänner, men folk är otroligt vänliga mot oss. Vi känner oss välkomnade faktiskt överallt.
Ja.
Otroligt.
Men sen så har vi fått några nya vänner, som svenskar som bor här nere som vi gör då.
Mm. Ja, vi är en liten svensk grupp med 5 familjer.
Gör ni saker och ting tillsammans?
Ja, det gör vi absolut.
Ja, det händer. Vi äter middag tillsammans och så ibland.
Mm. Mm.
Spela boll kanske?
Nej, det har vi inte gjort.
Nej, det har vi inte gjort. Nej. Men vi träffas på stranden, vi träffas på stan. Det är så liten. Man träffas om man går ut, så träffar man på varann och man tar en fika kanske.
Beskriv en dag kort vad du gör, Kajsa.
Ja, då går vi en promenad runt den gamla ringmuren som finns runt hela lilla Novigrad. Och då har vi havet åt 3 håll eftersom Novigrad är en udde. Sen slutar vi den promenaden på ett café nere i fiskehamnen. Ofta tillsammans med fiskarna som sitter där och tar sig en liten grappa på morgonkvisten.
Ja, eller vitvin.
Eller vitvin eller kaffe. Och sen går vi till torget och handlar lite grönsaker och så går vi och badar. Och, ja.
Det låter som ett bra pensionärsliv.
Ja, man kan nog inte ha det bättre.
Nej, det är fantastiskt.
Mm. Och Karin, Kajsa har ju skrivit en bok här. Du har skrivit flera böcker, men jag håller på att läsa en bok om en pensionär som är här i 3 veckor. Och den är lite spännande. Kajsa skrattar här. Ja, men vi rundar av med att säga att jag känner att jag har kommit till ett vänligt, trevligt, vackert land. Och det känns roligt att ha varit här och fått träffa mycket folk här. Några månader har vi varit och haft gympa med några damer ifrån Novigrad. Seniorradion tackar för att vi fick göra den här intervjun. Tack.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Something going on. feel no pain every beat of my heart. We got something going on. Tender love is blind. It requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We ride it together, making love.
Reklam.
Hej, jag vill hälsa välkomna till Länsmuseet Gävleborg och speciellt tipsa om sommarens två stora utställningar, Ahlgrens och Duro. Vad har skoputs och sega karamellen gemensamt? Välkommen att ta del av den över 100 år långa sötsura historien som är Ahlgrens. Via karamellerna nådde Ahlgrens och Gävle ut i världen. Utställningen öppnar 15 juni. Och på 70-talet var Duro i Gävle främst i Sverige när det gällde tapetdesign. Det sprakade om Tian-gruppen och andra svenska formgivare som fick chansen med järva mönster. I utställningen Duro 70 som öppnar 2 juni visar vi upp de färgstarka tapeterna som tog den svenska folket med storm. Båda utställningarna pågår till 6 oktober 2024. Varmt välkommen!
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Före reklamen så hörde vi Dolly Parton och Kenny Rogers i Island in the Stream. Och nu så kommer Eva-kören att sjunga en liten låt som heter Honung. Om ni kände igen någonting i kören där så var det vår tekniker. Alltså, ingen mindre än Gunny Jonsson. Nu så kommer Marianne Minell och Gunnar Lidfelt att prata om Slottsparken.
Ja, idag Gunnar, har du tagit med mig till en park där jag inte trodde att man som Gävlebo fick gå in.
Ja, nu är vi alltså i Slottsträdgården. I det här stora kvarteret, mitt på kvarteret, så står ju Gävle slott. Det är ju Sveriges nordligaste slott och det enda slottet i Norrland för övrigt. Alltså stort och pampigt, fyrkantigt, massivt i sin 1700-tals framtoning, även om det började byggas på 1500-talet.
Fast det var väl pampigare på 1500-talet?
Ja, det var det säkert, för att det var ju ett riktigt renässansslott. Det var ju Johan den tredje. Han var ju väldigt förtjust i att bygga slott, så att han, det var flera slott i svenska städer som han stod fadder för och satte igång. Och det här, det började ju, jag tror att det invigdes precis på slutet av 1500-talet, men här fanns ju tidigare en fogdegård i timmer som brann, tror jag, 1527, och sen bestämde man sig för att bygga ett riktigt slott här.
Du, en fogdegård, vad är det?
En fogdegård, jo, men det var ju så att man skulle ju betala skatt till och med på den tiden, oftast då in natura, alltså sånt som man odlade eller tog fram själv från de olika bondgårdarna. Och de behövdes ju fogdar som drev in skatten, ibland med ganska hårda metoder. Och de behövde ett repli. Och därför så etablerades den här fogdegården på den här platsen. Det är en svagt utvecklad kulle, så att den var ju väldigt lägligt till, även från försvarssynpunkt sedan, att bygga en fogdegård.
Men det här slottet som var så pampigt då och hade ett torn och tinnar, det brann väl?
Ja, men det var en hemsk historia att det brann. Och det, då hade det ju funnits i mer än 100 år. För övrigt, landshövdingarna har inte bott här hela tiden. Det kan man ju påminna om kanske. Ibland så bodde de ute i Stora Vall i en särskild kungsgård där ute. Men på 1700-talet, 1727, då var det en piga som skulle hänga tvätt uppe på vinden. Och för att lysa sig, det var ju mörkt där uppe, det fanns ingen annan belysning, så hade hon med sig, som man hade på den tiden, sådana här kärstickor som man satte eld på, och de kunde man bära omkring och de brann länge. Och hon tappar alltså en eller flera stickor, och det här fnösketorra virket uppe på slottsvinden tog ju snabbt eld och hela slottet förstörs. Först så brann hela takvåningen av, och sen arbetade sig elden neröver och blåste ut hela inredningen i det här slottet, renässansslottet.
Såg du den där föreställningen som Pegasus gjorde? Det handlade just om den här episoden.
Jaha, nej, jag gjorde inte det. Det hade varit sevärt naturligtvis. Alltså, det var en dramatisk historia förstås. Ja, synd att jag inte såg den. Hörru.
Men nu har ju slottet brunnit ner då. Vad hände då?
Ja, så småningom så bestämde man sig för att bygga upp det igen, och då byggde man upp det från grunden. Man använde, alltså murverket stod kvar, det skadades inte nämnvärt, utan det var ju bjälklagen och inredningar och allting sånt där som brann. Men då bestämde man sig för att bygga upp slottet igen, och då anlitade man arkitekten Karl Horleman, känd i många sammanhang på 1700-talet, bland annat från ombyggnaden av Uppsala domkyrka, där han konstruerade och byggde de nya kyrktornen, de så kallade Horlemanska huvarna. Men han satte igång hela det här projektet och drev det ganska bestämt och hårt, och dessutom så byggde han de här flygelbyggnaderna som finns. De fanns inte tidigare, alltså. Mm. Som ger också hela platsen en särskild karaktär. Flygnarna omramar, så att säga.
Ja, det blir större yta på något sätt. Med dem.
Ja, det blir mer definierat och bestämt på så vis. Slottet är ett 1700-tals slott. Du kan titta på fasaderna som är lite franskinspirerad klassicism, och titta på fönstren till exempel, hur fönster och fönsterbågar och karmar sitter i samma liv som fasaden i övrigt. De är inte inskjutna i murverket, och det var ju typiskt för 1700-talets byggnadskonst att man arbetar på det sättet. Och så blev det ett valmat tak upp till.
Ja,
det betyder att det lutar inåt från alla håll. Mm. Och först en första ganska brant lutning, och sen så vickar det in då, så att det blir en flackare lutning.
Runt slottet är det ju, eller var det väl mycket större trädgård förr?
Ja, på olika sidor så fanns det ju trädgårdsanläggningar. Dels så fanns det ju trädgård för slottsköckets ändamål. Man behövde ju rotfrukter och grönsaker och allt vad det var för någonting. Men sen fanns det ju också blomsterarrangemang redan på den tiden. Och då låg det på den västra sidan slottet långt framöver. Så sträckte sig slottsträdgården ända fram till i höjd med Gammelbron.
Hur kom det sig att den här trädgården är mindre nu då? Vad var det som gjorde?
Ja, det här var ju alltså kronans, från början heter det kungens mark, så heter det kronans mark, och sen heter det statens mark. Och när staten behövde bygga ett nytt fängelse 1840, då var lägligare då att använda sin egen mark. Och därför tog man en del av partiet här bort över i anspråk och byggde ett på den tiden modernt fängelse.
Har det inte varit ett fängelse i slottet också?
Inte i själva den stora slottsbyggnaden, men däremot i den här lilla byggnaden som skymtar bortom träden där uppe i hörnet, uppe vid Hamiltongatan. Om man tittar på källarvåningen där, så är det gamla fängelsehålor. Och det finns en utställning, den är ganska hemsk förresten, i frågan om man ska visa barnen alla hemskheter. Men det är ett ganska välbesökt mål för skolklasset, för att se hur man fångarna hade det förr i tiden. Men för allra första början så var det inte ett fängelse, den där källarvåningen, utan det var med stor sannolikhet ett utrymme för salt och för insaltad fisk. För att det behövde man verkligen bevaka. Fångarna, de kunde man ju ha i en vanlig timrad byggnad om så behövdes.
Om man kommer in här så är det inte direkt så där inbjudande som en offentlig park.
Nej, det kan jag hålla med om. Det är lite torftigt faktiskt. Man kunde ha önskat sig en mera tillrättalagd parkanläggning av klass. Värdigt ett slott. Så långt har man inte kommit idag, inte. Utan det återstår säkert en hel del, om det nu någonsin finns pengar att ställa i ordning det.
Det var ju en avdelning här ner mot ån där det stod det privat, det var en kedja där.
Ja, det var lite lustigt. Detta är ju så att säga svenska folkets mark och sen så privatiserar man en del av det. Men det kanske är lägen då, för att var kan en landshövding få hålla till och vara i fred om inte i sin egen slottsträdgård? Och det är väl därför kanske som... Mm. Och så vill man inte ha det, att det blir ett spring, för det är ganska fint där mellan flyglarna och neröver. Det finns en sån här parterr, en mur och ner och så trappor ner. Och där nere skulle man kunna tänka sig att... Ja, det skulle vara hur man kunde utveckla en riktig slottsträdgård.
Mm. Men det här är alltså staten som äger det. Vad är det för skillnad om det är ett statligt område eller kommunalt då?
Ja, det är klart att kommunen har ju också möjligheter att förvärva mark och äga mark. Visst är det ju så. Nu är det ju här en kvartersmark ändå, och man brukar dela in stan i olika områden. Gata, park, torg och kvarter. Kvarter är till för att kunna bebyggas, ja, och kan ägas både av privata och kommunen. Däremot så gator och allmänna parker och torg, de ska vara tillgängliga för allmänheten. Där får man inte bygga någonting. Nu gör man ändå vissa avsteg från den här principen om vi ser på oss vad som händer på Stortorget.
Är det här ett byggnadsminne?
Ja, det är ett statligt byggnadsminne, så att det är skyddat på många sätt, betydligt i mycket större utsträckning än vad bygglagen i och för sig anger som skydd. Så att här får man inte göra vad som helst, utan alla åtgärder som görs här ska göras under Riksantikvarieämbetets överinseende. Och då anlitar man ju sina länsmuseer med antikvariska konsulter om man vill göra ingrepp och förändra saker och ting. Och det i och för sig kan man göra det, men man måste göra det med respekt för det förflutna.
Länsstyrelsen hållet inventerar intressanta och värdefulla byggnader i hela länet. Jag tror det är 56 stycken eller 55 som har sett ut. Och då kommer man att sätta upp en sköld här så småningom.
Jaha.
Den är blå och vit.
Mm-hmm.
Och som visar att det här är ett område som ska skyddas om det blir krig och så. Att det, ja. Om man gör någonting på det här så kommer det att bli någon sån här krigsförbrytelse.
Ja, just det. Jo, det händer ju då tyvärr i krig att den här sortens anläggningar, de som betyder någonting särskilt för det historiska förflutna och landets identitet, att man vill skada även sådana saker för att demoralisera befolkningen. Ja. Det är hemskt egentligen.
Det är han som inventerar, får länsstyrelsen att fråga om honom om han tyckte att göra den här inventeringen och välja ut de här. För att det handlar ju om en krigssituation.
Ja.
Och det här jag skrev upp här, det bygger tydligen på 1954 års Haagkonventionen om skydd för kulturegendomar i händelse av väpnad konflikt.
Ja, visst. Ja.
Men det känns lite läskigt.
Det visst känns det läskigt, och det värsta är att det där, det respekteras ju inte alls. Vi ser bara nu i Ukraina hur den här sortens anläggningar och byggnader, de blir föremål för fiendens förstörelselusta. Just för att demoralisera befolkningen. Krigsbrott eller inte. Tyvärr förhåller det sig så. Mm.
Men vi kan väl njuta av parken, tycker jag.
Ja, det kan vi gott göra, för att det är ett fint och grönt inslag i Gävles stadsbild. Och tillgängligheten finns ju här för att det är fullt möjligt att komma in på de flesta partierna och grönområdena runt själva slottet. Mm. Där finns det inget förbud. Det man kunde önska kanske är några parkbänkar också.
Ja,
nu sitter vi, just nu så sitter vi på kanten av muren och tittar ut över de gröna nejderna. Det är väldigt fint här. Nu är det väldigt mycket maskrosor, och det är i och för sig också, det lyser ju fint. Men mycket annat, det finns andra partier med gullviver och Fred med gay och flera andra.
Ja, det är jättefint. Och när jag kom så var det en stor skylt med karta och där man berättade om slottet och historien och så.
Ja, det är väl bra att det finns skyltar. För att vi har ju upplevt i andra sammanhang att det finns inte skyltar på alla ställen där det borde finnas upplysande skyltar.
Och det måste ju peka på att man vill ha besökare här.
Ja, det är en bra slutsats tycker jag. Visst. Nej, men det finns också, på andra sidan slottet finns det en backe upp mot det här gamla fängelset som vi pratade om. Och då finns det, för det första finns det en myt om att det finns en underjordisk gång mellan slottet och det här äldsta fängelset. Men vid antikvariska eller arkeologiska undersökningar där man har grävt har man inte hittat någonting där. Men däremot backen är väldigt frodig och det, där växer det särskilt mycket blommor. Och fantasifulla guider brukar säga det är för att det här var en gammal avrättningsplats. Jag vet inte om det är sant.
The man walked down before they call him a man. How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannibals fly before they forever? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some exist before they allow to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Ja, ni hörde den här Egons kvartett, Blowing in the Wind. De är ifrån Gävle. Bland annat Sören Almgren. Nu så är det blues och Sven-Erik Lundberg. Jaha.
Under 80-talet färdigställdes omstruktureringen av den svenska stålindustrin. Ett arbete som initierats under och pågått sedan andra halvan av 70-talet. Tyvärr kom det till en betydande del att bli en politiskt genomförd struktur. Det var som var politiskt möjligt fick styra istället för vad som var tekniskt rimligt. Den hårdhänta struktureringen skapade en hel del animositeter i branschen. Flera beslut blev fel. Anläggningar och produktionskapacitet avvecklades på felaktiga grunder. Och vi blev mycket känsliga för den internationella marknaden och dess konjunktursvängningar. Som vi på intet sätt kan påverka. Andra anläggningar valdes att ta över produktionskapacitet innan tillräcklig kvalitetssäkerhet hade uppnåtts. Och det finns åtminstone ett haveri som jag personligen är helt övertygad om direkt kan härledas till åtgärder vidtagna, eller kanske snarare inte vidtagna, som en följd av den hårdföra omvandlingen av industrin under slutet av 70-talet och början av 80-talet. Men trots att det handlar om en mycket allvarlig olycka, inte minst ekonomiskt, kommer det nog aldrig att utredas ordentligt och därför aldrig komma till offentlighetens kännedom. Train I ride 16 coaches long. Train I ride 16 coaches long. Well, that long black train carried my baby home. Train, train, coming on round the bend. Train, train, coming on round the bend. Well, it took my baby, it's gone, do it again. Det var Mystery Train med Little Junior Parker and his Blue Flames från en dubbel-CD med titeln Cross the Tracks. Efter licentiatexamen hade jag tröttnat på ämnet för min forskning och på grund av struktureringen kom den svenska stålindustrin att utan att beakta besparingspotentialen avveckla all tillverkning av just de produkter där möjligheten till besparingar var som störst. Men ute i världen tar man numera vara på åtminstone halva den besparingen att visa vad möjligt att uppnå, vilket också är till gagn för klimatet. Jag hittade ett nytt projekt och fortsatte min forskning. Så blev jag kontaktad av ett stort företag som vill anställa mig för vetenskapligt stöd till produktionen. Och efter några magra men intressanta år gick jag tillbaka till näringslivet. Men jag fann det trångt i industrin. På ett sätt jag aldrig hade upplevt tidigare. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to slip down. 5 o'clock in the morning. I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Yeah, they're working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine.
nickel in morning, on a cold by the dawn. But when Saturday rolls around, I'm too tired for having fun.
Too tired for having, I'm just working in a coal mine. Going down, 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 working in a coal mine. Woo! About to step down,
working
in a coal mine.
Going
down, down, down,
working
in a coal mine. Woo! About to step down.
Lord, I'm so tired. How long can this go on?
Daddy working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, woo, about to slip down.
Working
in a coal mine,
going
down, down, down.
Working
in a coal mine, woo, about to slip down.
5 o'clock in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on?
Daddy working in a coal mine, going down.
Cause I make a little money, on a cold by the dawn. But when Saturday rolls around, I'm too tired for having fun.
Too tired for having, I'm just working in a coal mine. Going down, 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 working in a coal mine. Woo! About to step down,
working
in a coal mine.
Going
down, down, down,
working
in a coal mine. Woo! About to step down.
Vi hörde Lee Dorsey i Working in the Coal Mine. Jag slutade vid det stora företaget och såg till att bli klar med min examen. Disputationsakten var en stor händelse i mitt liv. Flera av mina ganska mycket yngre studiekamrater från doktorandseminarium och flera vänner från stålindustrin hade samlats för att övervara akten. Den stora besvikelsen var att mina gamla vänner, de som under alla år hade uppmanat mig att jag måste ägna mig åt något annat, att de uteblev. Men meningsutbytet med opponenten var upplyftande och jag fick min doktorsexamen. Ray Charles avslutar med I'm moving.
Yeah.
Välkomna in i studion Björn Widegren, Vokovera Boman och Carl Axel Blad.
Okay,
jag sa förnamnet också. Det var en liten kommentar att man brukar kalla dig för Blad. Men vad beror det på?
Ja, så var det när man gick i skolan. Jag har kort efternamn, långt förnamn.
Ja, precis. Ja, precis. Hörrni, är ni taggade nu då?
Ja.
Ja.
Bra. För att vi börjar med valet.
Förstår det.
Det tycker jag att vi måste prata om. För det är ju klart nu att det är en åsikt från dig, Björn, till att börja med.
Ja, att kommentatorerna av valet är fruktansvärt dåliga fortfarande. De fattar ingenting. De tror att ett populistiskt parti som SD är som andra partier. Poängen med SD är att de inte är det. Utan SD, de är för sina väljare. De har räknat ut vad väljare tycker och tänker. De tänker inte att de ska pracka på en massa konstiga åsikter. Och det gör att de säger att de har förlorat valet. De glädjestrålar över att SD har förlorat så mycket. Vänta tills riksdagsvalet kommer. Då kommer de gå upp och utmana sossarna igen. Så här kommer det att bli. Och de som skulle ha röstat på SD, de röstar inte på ett EU-val. Vad är EU för oss? Vi är ett Sverigeparti, det heter ju det. Sverigedemokraterna. Så man måste veta hur fienden resonerar. Men det kan inte de här kommentatorerna. Därför blir allting så jädra fel.
Det verkar vara obildade människor som inte vet vad EU är.
Ja, naturligtvis. Så är det ju. Man ju känna till.
Nu är det min tur.
Ja.
Jag säger så här att det är 700 personer för många där. Det skulle räcka sugut. 3, eller hur många? 723. Alltså det är alldeles för stor organisation där. Så de sitter och buttar och buttar och buttar. Så att det blir inte rätta beslut. De bara nickar där.
Det är din åsikt?
Ja.
Och vad säger Blad?
Om valet eller om valet eller om EU?
Ja, precis. Alltså det är ju EU-valet. Jag tänkte vi skulle bara öda lite minuter på.
Jag kan tycka att man kan tycka mycket om Sverigedemokraterna och jag tycker oerhört illa om dem. Men det är ju så att de har ett folkligt stöd. Och det är ju ett bekymmer, för vi har ju det folk vi har. Och, men jag kan inte göra annat än oroa mig för hur det har gått i Europa. Alltså i resten av Europa, utan i Norden. Och faktiskt glädjas åt att Sverigedemokraterna har gått tillbaka. Även om jag inser att det till stora delar beror på att det är många som har legat på sofflocket.
Mm. Det var det minsta valdeltagandet på 20 år.
Ja, och vi var sämst i Gävle på Gävleborgs län.
Ja.
Det var ju glädjande.
Varför det?
Ja, men det är ju så idiotiskt alltihop. Man måste ju veta vad det här är för någonting. Det är bara påhitt. Och de tjänar en väldig massa pengar, de som sitter i Bryssel.
Ja, men det vet jag också.
Jo, men visst. Ja, men det är meningslöst som du själv säger. De sitter och pratar, blir ju ingenting. Ja,
men vad har du för alternativ? Ska vi inte vara med i EU? Jag menar, vi måste...
Klart vi ska vara med i EU. Ja, ja. Men det är ju en fredsorganisation. Det är därför jag är med på Miljöpartiet. De tror att det handlar om miljö. Alltihopa, och att vi allihopa vill lyssna på deras pipa, som är det att om ni inte gör som vi så kommer världen att gå under. Det tror de här stackars ungdomarna på som röstar nu.
Miljöpartiet var ju tredje största parti.
Ja visst, därför att det är sådana. Det är ju en sekt som röstar på varandra.
Sekt och sekt, alla.
Ja, en religiös sekt.
Du verkar också tillhöra någon sekt.
Nej, det gör jag inte, för jag är individualist. Och då kallas jag egoist. För då har någon har räknat ut det, att liberaler som är individualister, de är egoister. Så är det.
Du har en jävla förmåga att höja rösten när du har dåliga argument.
Bra!
Jag tycker att de här argumenten, de duger bra åt mig. Okay. Men att det inte duger åt en domare, det bekymrar inte mig.
Nej. Ja, men en finska då?
Ja, finnar gillar jag, ser du. De gillar jag. Ja. Absolut, de är bra.
Tack så mycket, vi fortsätter.
Men det gick ju på samma sätt i Finland.
Ja.
Dåligt för samfinländarna.
Jag röstar inte på SD. Det är inte det det handlar om.
Så illa vill jag inte tro om mig.
Jag vill inte, de kommer med enkla lösningar till svåra problem.
Ja, visst.
Det är ju fantastiskt dåligt. Ja. Men det är bara det att man måste ju veta hur fienden är. Kom ihåg hur det var när Trump vann 2016. Ja, det klarar jag gjort. Och vet ni vad jag röstat på då? På KD, på Teodorescu. Och kryssa för henne. För hon är liberal och konservativ. Perfekt. Mm. Finns ingen annan.
Alltså, hon är inte levande person.
Du är rolig.
Jag har läst Göteborgs-Posten och när hon har varit journalist där. Det är inte vettiga argument som hon kommer med.
Ja, det är därför att du inte vet i det
enligt
fallet.
Dig. Nej, enligt dig. Det är klart att jag pratar bara om mig.
Ja, det gör jag också.
Hörrni, är det någon idé att vi fortsätter på det här ämnet? Jag har nämligen i bakfickan har jag något jättetrevligt och roligt ämne som jag fick idén igår eftermiddag när jag lyssnade på radion.
Ta fram i bakfickan.
P1 förstås. Ja, ja. Där pratar de om vilka producenten för sommarpratare, och de har ju hållit på i en herrans massa år. Ja, 50 Bibi år.
Röst. Bibi Röst, heter hon inte så?
Det vet jag inte. Ja. Men det gällde i alla fall det var väldigt mycket hemlighetsmakeri kring det här och mycket frågor, och folk var enormt engagerade i Sverige för att höra vem som ska vara sommarpratare. Och jag tänkte vi skulle prata om det lite grann. Vad ni tycker och sedan vem ni skulle vilja ha som sommarpratare. Vi avslutar med det sen. Men först lite argument kring sommarpratet.
Får jag börja där?
Ja, du får börja.
Jag försöker behärska mig. Jag är gammal nog för att komma ihåg när Sommar var bra. När Sommar var ett bra program. När Per Rådström höll i Sommar och var ofta författaren Per Rådström, alltså en av mina favoritförfattare. Mm. Han kunde läxa upp de här moralisterna, de som inte kunde hygge sig, som de säger i Danmark. Och han var kanon på allting. Nu är det bara moralister som får hålla i Sommar. De ska ha, ja, de har inte kunnat få något barn på 2000 år, men nu plötsligt fick de ett barn och nu är de så jätteglada, så håller de på att prata om alltihopa det. Jag tycker det är fullkomligt meningslöst att lyssna på Sommar.
Tycker du att det är såpa?
Såpa, ja. Det är så dåligt.
Tack.
Jag vill ha tillbaka Per-Gunnar Evander. Tyvärr är han död, men han var ju perfekt sommarpratare.
Ja, vad bra.
Tack, det räcker för dig just nu. Vera?
Ja, jag har också lyssnat före det, men jag gör inte det nu längre. Jag vet inte, det kanske är att jag inte är intresserad av olika människors vandringar. För det är klart att det handlar om. Att jag kan liksom bara berätta om mina erfarenhet. Jag ska inte vara och smickra någon annanstans i huvud taget. Så att jag vet inte, jag skulle kunna sommarprata. För jag har också gjort olika saker. Men antagligen
det kan antagligen varenda människa som är pratkunnig.
Ja. Mm, fast det kanske inte blir så roligt.
Nej.
Jag brukar tänka på det. Det var en gammal domare som skrev en bok. Så boken hette En domare ser tillbaka. Och så recenserades den i, jag tror det var Svensk Juristidning. Och så skrev recensanten: det har kommit en bok som heter En domare ser tillbaka. Man frågar sig, på vad då? Fy sjutton, tänk att bli så utskåpad. Så jag ska avstå från att vara sommarpratare. men annars så är det ju sant. Alltså, jag menar, alla har ju något liv som man kan berätta om.
Absolut.
Mer eller mindre intressant. Och det är väl så att, jag menar, jag håller också med om det. Men det är klart att hela radion var något annorlunda på 60- och 70-talet än vad det är nu. Alltså. Och det är klart att det var något helt annat att höra Per Rådström eller Torsten Ehrenmark eller Per Gunnar Evald. Det var ju många duktiga och roliga att lyssna på, intressanta att lyssna på. Och Nu så kan det säkert vara så också att det är en del sommarpratare som är intressanta. Men jag måste ju tillstå att jag lyssnar i väldigt liten omfattning på sommarpratet.
Ja, men då skiljer jag mig direkt, för jag försöker att lyssna på så många som möjligt, och jag tycker alla har en intressant historia. Det måste jag säga. Vera?
Men jag tror att vi i panelen är väldigt roliga i Gävle, för jag har fått många kommentarer att vi är väldigt roliga, så kanske du ska börja lyssna på oss lite mer. Eller
ja,
hur?
Ja, och jag hör faktiskt ett sommarprat, som det kallades även där, i lokalradion, typ i mitten på 80-talet. Och det var väldigt roligt att göra. Och då försökte jag gå in på det sättet som man hade i sommaren under storhetstiden. Tage Danielsson ledde ju programmet också och så vidare. Bara det säger ju det mesta. Humors landsfader i Sverige. Men då utgick de ju från också från vad de spelade för någonting. Och det gjorde jag också. Mm. All musik som jag spelade hade någonting med mitt liv att göra. Mm. Jag började med att jag spelade en sån här jazzgrej som jag kommer inte ihåg det. Petit Fleur eller vad det var. Med Sidney Bechet och sådär.
Saxofonhalliken kommer ihåg.
Ja, han hade ju flöjt.
En av de bästa.
Ja, och i alla fall så började jag så här. Jag kan inte höra den där låten utan att minnas 50-talet. Det där guldgröna och gula härliga 50-talet när somrarna var varma och långa och fina. Och man var alltid förälskad. Mm. Så började jag. Så gör de inte nu. De är så oerhört seriösa. De är så seriösa som de slår knut på sig själva.
Det är ungefär som du. Nu fortsätter.
Nej, jag slår inte knut på mig själv. Nej. Här kör jag via öppna spel.
Ja, vem skulle ni vilja ha? Det var någonting de ställde till den panelen som var där. Jag vet inte vilka det var riktigt. Men vem skulle du vilja ha som sommarpratare i år? Har du ett, om vi tar dig Blad först. Alltså, nu blir du Blad för mig också.
Ja visst, jag klarar det.
Ja, det men, har du någon favorit som du skulle vilja?
Nej.
Inte?
Nej, det är, alltså, du kommer så plötsligt.
Ja, det gjorde det. Då tar vi Vera då. Har du någon favorit?
Nej, det har jag inte. Men jag tycker att en intressant person har varit det där Ekmark som han pratat om AI. Och jag har träffat honom som barn en gång i tiden. Så att jag tycker att han har utvecklat en ganska intressant bild om världen och AI.
Jag skulle vilja ha en som var... som ungefär som Anders Harning. När han hade ett sommarprogram, den sista av den här stora epokens sommarpratare, då sa han så här: medborgare, vet ni om att vi har en statsminister som inte kan ro? Det var Ingvar Carlsson som ju hade efterträtt den då mördade Olof Palme, och han hade i den här Harpsundsekan visat sig inte kunna ro. Så illa var det ställt i landet, tyckte Harning. Jag menar, en sån va, rolig på det sättet. Jan Guillou har varit en bra pratare också. Han kan gärna få säga det igen. Mm. Och,
du har ingen önske.
Därför det finns ju inga såna roliga i offentligheten längre.
Det gör det inte.
Nej, de blir utvisade. Alltså, de finns liksom inte kvar. Och det är ingenting som radion vill att man ska vara. De kan kränka människor och allting sånt där. Det går inte längre, tyvärr.
Jag tycker att du, Karin, kan säga vem du skulle önska.
Ja, det har jag faktiskt skrivit upp här. Johar Bendjelloul.
Ja, men han är duktig person.
Åh,
ja.
Vilken man.
Men han hörs ju jämt.
Ja, men han skulle nog kunna berätta en otrolig historia om sig själv. Kan jag tänka mig. Och hans bror som tyvärr tog livet av sig. Ni vet vem det är? Han som gjorde Sugarman.
Bendjelloul.
Mm. Jag kommer inte ihåg förnamnet. Det skulle vara min önskan. Men de här som jag hörde på radio, de hade André Walden, Björn Rosengren, Lotte Ejebrandt, Olof Lund och Sigge Eklund. Det var de räknade upp som de skulle vilja höra som sommarpratare.
Olof Lund var ju inget dåligt namn faktiskt.
Nej,
kan jag tänka mig.
Ja, verkligen. Ja,
jag kände inte till någon av dem.
Gör du inte?
Nej.
Olof Lund, han kan väl bara fotboll.
Ja, men det vore ju roligt om en kaxen eller en Zlatan kunde få hålla
fram. Ja, Zlatan
har fått det.
Vilken grej.
Ja, vilken grej.
Ja. Men det vågade man aldrig. Skulle aldrig våga det. Nej, han kan ju göra sånt som man inte får säga.
Kronprinsessan Victoria, ja. Tänk om hon skulle kunna komma.
Ja, inte, ingen dumt namn.
Det hade väl varit...
Vad ska hon säga? Vad ska hon säga?
Det är jättejobbigt att vara kronprinsessa. Nej, det går väl. Men kungligheter är fråntagna. Eller ja, de får inte vara med i sån här sammanhang, tror jag.
Nej, jag tror att de tackar nej också. De har goda rådgivare.
Men tycker ni inte vi ska ha kvar sommarpratet? Ni är så negativa här allihopa.
Ja, nej, men du får gärna vara kvar. Men jag tycker de ska gå tillbaka till alltså urtiden när det riktigt var bra program och försöka hitta de där personligheterna som personligheter i sig själva. Inte därför att de ska hålla ett sommarprat.
Ja, men det är ju du som tycker så.
Ja, naturligtvis. Du frågade ju vad jag tyckte.
Vi är gamlingar. Det kanske finns nya vinklar
men det finns ju
i
så
hela
många.
Alltet.
Det bryr inte jag mig om.
Nej,
alltså, jag gör inte det. Jag tycker vi ska vara lite mer individualistiska. Du får gärna vara egoistiska då om Susanna tycker
det. Också.
Det tycker du?
Ja.
Att vi ska vara egoistiska.
Ja, men, de här som ska...
men vi ska veta också vad jag befinner mig i och vad jag kan ge och få och ta. Ja,
och vilket sammanhang man befinner sig. Precis. Ja. Det håller jag alldeles med om Vera.
Ja.
Oh, äntligen.
Titta.
Jaha, men har ni varit på studentuppvaktning?
Ja.
Du har varit där?
Ja, i Visby. Det var mitt äldsta barnbarn som tog studenten. Då kallade det. Ja,
ja, du sa det att det heter ju inte studenten längre och jag reagerar för det.
Ja, de kallar ju det för studenten. Ja. Varför inte? Man går ut. Jag menar, skolan är så tråkig ändå, så det är klart att de ska ha roligt när de går ut. Det tycker jag inte är något fel. Och i det här tråkiga landet så är det ju kanon med studenten. Och de sjunger och skrålar och har knappt någon röst kvar när kvällen kommer. Jag tycker det där är roligt. Och det är väldigt osvenskt.
Ja, jag har inga barnbarn som tar studenten, men jag har Facebookvänner, många romer som har tagit studenter. Och det känns väldigt, väldigt bra att även de har kommit i utbildningen.
Det måste vara extra roligt för
dig.
Ja,
det
som
är
har
jätteroligt för mig. Och jag skriver bara att du ska bli första professor från den klanen. Ungefär. Så att det känns väldigt roligt att få. Alltså, jag har sett 3-4 stycken.
Som har tagit studenten?
Ja, och förra året var det en som jag firade också. Men alltså
finns det någon som har gått vidare sen universitetsstudier? Då?
Ja, det gör det.
Även det? Ja.
Jag skulle på studentuppvakten i Åkersberga.
Och valde det här istället?
Nej, inte idag. Det var jag häromdagen.
Jaha.
Åkte vilse. Alltså, det var så jävla löjligt. Jag hade känt mig så fånig som... Jag fick vända. Jag skulle åka på GPSen, trodde jag. Och så var det ju liksom hela E4 var ju liksom igenkorkat. Och det var ju liksom vägarbeten, det var 30 och sånt där. Alltså, och så regnade så in i helsike. Och så sen så kom jag in mot Vallentuna någonstans alltså. Och så nej, jag skiter i det här, jag åker hem igen.
Gjorde du det?
Jag gjorde det till slut. Alltså, då hade jag varit och kört bil från Gävle nästan fram i Åkersberga och så sen tillbaka. Jag höll på i 7 timmar.
Nej.
Och tur att han inte arbetar längre.
Nej, det var faktiskt inget roligt och folk blev oroliga när vi hade tagit vägen någonstans.
Du hade faktiskt ingen mobiltelefon att meddela dig då?
Men det hade jag slarvat med den, så den hade jag gått ut.
Och heja på dig.
Ja, det var bra.
Ja, det var faktiskt otroligt klumpigt.
Innan vi slutar ska programledare läsa, vad står i min väska?
Ja, på din väska så står det, min bästa tid är nu.
Och vi ska komma ihåg det. Det är rätt så roligt att Gävlebo också upptäcker det här. Och jag menar, vi vet ingenting om morgondagen, så vi ska skratta och leva och uppleva idag. Eller hur, Björn?
Ja, det är helt rätt.
Ja. Jo, tack.
Ja. Jo, men det hoppas vi att vår bästa tid är nu. Och det kan vi i alla fall konstatera idag, tycker jag. Med vackert väder och blommor på bordet som jag har plockat. Det brukar tillhöra avslutningen här.
Ja, vad vackert.
Ja. Jag minns att... eller nästan varje gång så är det jag som har avslutningsprogram.
Mm. Passar du bra för?
Och tack för det.
Men, en riktig sommarflicka.
men och då vet jag att jag har frågat vad ska ni göra i sommar? Så det har vi inte tid med.
Nej.
Men sist minns jag att jag frågade vad är er älsklingsblomma? Och jag kör med det i år igen.
Ja, det är maskerosen.
Det, ja, den är jättevacker.
Liljekonvalj.
Ja, liljekonvalj måste jag också säga.
Ja. Mm. Och jag säger blåstippa. Mm. Och jag tackar er så jättemycket för att ni har kommit hit. Och vi ska ha lite avslutning i Bolognerskogen nu.
Mm. Med lite kirskor som blommar.
Jaha, det får vi se om det finns i vasen. Okej, tack för nu höll jag på att säga för i år, men ni är så välkomna under hösten 2024.
Oj, tack.
Tack så mycket.
Tack för
det. Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Välkommen in i studion igen, Sven-Erik Lundberg.
Ja, tack så mycket.
Du ska kika lite grann på vad man kan göra i sommar.
Ja, det är ju en hel del. Normalt så brukar vi tala om vad som ska hända den här veckan, men ja, det är ju vår sista sändarvecka. Men vi kan väl börja med den här veckan i alla fall. Och redan idag klockan 19 så är det boksläpp på Stadsbiblioteket. Och det är Ulf Ivar Nilsson som släpper sin bok Sånt som hänt i Gävle och Gästrikland. Och det blir ett författarsamtal med Carl Magnus Gagge. Och har man inspirerats av Ulf Ivar så kan man gå på stadsvandring på Bortre Brynäs på torsdag. Det är klockan 14. Det blir Gasklockorna, Gävle Varv, Brynäs herrgård, Atlasgårdarna, Finnhagen och Gökuren. Så det är en ordentlig promenad där då. Och det är Ulf Ivar Nilsson som guidar då.
Jag ska säga bara att Sven-Erik här, han läser ur en kulturkalender som har kommit ut här. Så det är hela 100 gratis evenemang.
Ja.
Och han väljer ut dem som
skulle just komma till det.
Det är de bästa.
Det är ju nämligen så här att den här musikpaviljongen i Esplanaden fyller 100 år. Och man har då 100 gratis evenemang i Gävle. Och vi har ju midsommarfirandet i Bolognerskogen till exempel. Det är ju ett sånt som det är den 21 klockan 12, och där man klär midsommarstången och det är musik för spelmän, resning av stången och så vidare. Och den 24 är ju då den verkliga dagen när man då, en vecka när man då börjar fira det här 100 år på musikpaviljongen. Och den 24 är det Blue Deville som bjuder på utsvävningar från prog, jazz, amerikana och melankoliska folktoner. Den 25 klockan 12 också är det opera i sommartid med Con Amici. Och det är kända operarien och arior och duetter. Den 26 klockan 12 också. Gavlekören sjunger blommig sommarmusik under ledning av Bengt Olerud. Den 27 är det folkmusik med Folkteaterns låtstuga under ledning av Jörgen Antonsson. Och den 28 klockan 12 då Candyman bjuder på hemlagade godsaker inslagna i New Orleans boogie-woogie med dofter soul och pop. Och från den 24 till 30 är det ju då också i musikpaviljongen nyskriven jubileumsmusik då i anslutning till de här konserterna vi talade om tidigare. Ove Rosén spelas i Rådshusets klockspel. 26 och den 27, det är klockan 18, den 26 och 14-27 är stadsvandring i musikpaviljongen i Esplanaden. Och går vi vidare sen i sommar i juli, så varje måndag klockan 14 är det familjeunderhållning i Bolognerskogen.
Då får jag komma med ett litet inlägg här.
Ja, gör det.
Måndagskvitter, har du hört talas om det?
Jag har hört talas om måndagskvitter, jag har varit med många gånger då.
Det har jag.
Första gången jag bodde i.
Ja, för att det här är ju ett jättekul minne som jag har när jag kom till Gävle också. Jag kom ju hit 1962 och då höll det på. Ja, så det är det någon slags repris som...
Nej, det här är mera barn.
Jaha.
Orienterat då klockan 14.
För det hade ju... Ja. Allsång på söndagar, säger Gunni.
Ja. Ja, det stämmer. Alltså, det är allsång då, klockan 16 då, varje söndag då, med Joakim Stalin och Thomas Skistad.
Ja.
Från Hits och Express. De bjuder på allsång för alla åldrar. Den 12-7, 10-14, är det öppet hus på Almagrundet med guidning på ett av Sveriges sista och märkligaste fyrskepp, som byggdes på Bodinska varvet i Gävle 1896. Och det är några skepp från 26 på Gävle strand. 15-7, det är rock'n'rollens historia. Och den är väl senior också vid det här laget. Den kom ju någon gång i mitten på 50-talet. Så att det är... Och det är klockan 18 på Norrsundets arbetarmuseum. Då. Den 22, ja, det är återigen då familjeunderhållning, det är måndag. I augusti har vi hembygdens dag i Bomhus. Hembygdsgård 12-15 den 4 och samma dag 11-15 är det hembygdens dag på Vretas hembygdsgård i Valbo. Blåsmusiken i regimentsparken kommer då den 8 och det blir igen den 15, 17, 22 och 29 augusti. Så det är en hel del där då. Och i september så har vi en stadsvandring i södra kolonin bland blommor och bär och spännande berättelser. Och där kan man följa med på en musikalisk promenad med ciceronen Fredrika Nordahl Westin och Gävle kammarkör Concordia. Och det är samling vid portalen i södra kolonin på Murengatan. Den 7-9, stadsvandring Värsta vattnet heter det där, och det handlar då om vad Gavleån har betytt och varit för Gävle, och det är vi lär oss om djur, byggnader och människor som levt bredvid ån. Och den 7-9 är det då Ådraget, en festival i kulturstaden Gävle med marschaller längs årummet och så vidare. Och då är vi nästan framme vid när vi börjar sända våra program igen.
Ja, just det.
Mm.
När är det då?
Ja, det kommer inte jag ihåg exakt nu idag. Det skulle jag naturligtvis ha gjort. Det ja. Är ju slarvigt av mig. Men...
Ja, och utav mig också. Men det är i slutet av augusti. Gunni letar febrilt. Ja, 27 augusti.
Sista veckan i augusti är det, ja.
27 augusti, då kör vi igång.
Mm.
Ja. Då tackar vi dig, Sven-Erik, för att du har kollat det som var mest läsvärt. Och det, som sagt, det var ju jättespäckad, den där kalendern.
Ja, det är väl kanske en 80-90 arrangemang som jag överhuvudtaget inte har nämnt.
Ja.
Och de är väl lika värdefulla att gå också. Men man kan gå ner på stadsbiblioteket eller närbiblioteket och få en liten broschyr som då heter Kulturkalender sommar 24. Ja. Där står alltihopa det här.
Ja, just det. Då så, idag har vi hört Robert Sjö berätta om järnvägsmuseet. Jag har varit i Kroatien, Istrien närmare bestämt, och pratat med Kajsa och Gunnar Rolander. Och Marianne Minell och Gunnar Lidfält har varit i Slottsparken. Karin Faglund heter jag, Gunny Jonsson är tekniker och vi tackar för oss. Och nu kommer intåg i Sommarhagen, Wilhelm Pettersson Bergers.